kanske. Oj, oj, oj.
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den här uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Edvaje och
Zab Zabba.
Och det här är ju såklart galaxens
number one MMA-podd.
Jag är fortfarande lite förkyld, men jag är bättre än vad jag var sist. Jag har haft x antal sköna dagar i Barcelona, vilket har varit jätteskönt. Ni som följer mig på Insta, ni har nog sett hur mycket mat jag ätit.
Du har ätit gott och fått sol. Det helar kroppen.
Jag fick en dag sol. Det var lite grått under den perioden jag var där. Men det var ruskigt skönt att komma bort.
Ja,
shit, vad nice. Det var väldigt, väldigt skönt.
En avstickare mitt i rutinerna, det är viktigt.
Ja, men det är verkligen det. Jag måste bli bättre på att göra den typen av små mini-ivägstickare. Mm. För det behövs.
Får åka och träna med School of Self-Awareness.
Ja, exakt. Exakt. Vi kommer ju komma in på den. Jag ska bara dra lite vad vi ska prata om idag. Vi kommer att prata om Cage 50. Vi hade David Jakobsson och Robert Nyström som stack över till Finland och skulle fightas mot finnarna där borta. Och vi sände första Cage på Viaplay här i helgen, så jag kom hem och kan flyga in till studion för att kommentera lite med MMA, vilket var jättekul. Vi hade en UFC-gala i helgen också. Blahovic och Corey Anderson gjorde upp för andra gången, och vi kommer även att blicka framåt, och UFC i helgen sticker till Auckland i Australien, där Paul Felder och Dan Hooker står för huvudmatchen.
Yes.
Ja, men ska vi börja med Cage 50?
Det tycker jag.
Ja.
Shoot, du kommenterade.
Ja, men precis, jag kommenterade. Vi börjar helt enkelt med första man ut då. Match 4 på kortet var Robert Nyström. Har du hunnit se
Cage? Fast gick han först ut?
David var först ut, precis.
Jag såg deras matcher, det var de jag såg liksom eftersändningen kollade.
Ja. Men vi börjar med David eftersom att han var först ut.
Dave alltså, vilken kung. Jag gillar den här killen, starkt.
Ja. Ja, men det är bra jobbat. Jag hackade ju lite på David efter hans match på AK och tyckte att liksom, det där hade du kunnat avsluta, och du bestämde dig för att inte göra det. Den här gången bestämde han sig för att avsluta, och han fick ju till det väldigt snabbt. Så att en reverse triangle choke tror jag var det, va? Ett udda läge. Det var jättesvårt att se tills man fick se reprisen på andra vinkeln. Då såg man att det satt ju djupt att han klappade ordentligt. Det var väl klart på cirka minuten.
Precis.
Ja. Nej, men grymt jobbat. Jag har varit imponerad av David. Jag tycker att han har själv gått ut med en post på Instagram om att det är i år han också ska ta klivet upp och lite visa vem han är och visa att han tar hemma bland de framtida stjärnorna.
Och han är ju bokad flera matcher här nu framöver också. Och, alltså jag tycker de här grabbarna är grymma. Alltså de bara matchar. De tänker inte så mycket. Och jag gillar att inlägget han gick ut med också, att han är liksom villig att skämma ut sig, villig att bli knockad, men han ska göra det här ändå, och det är den inställningen som behövs.
Ja.
Och bara ta matcher. Och liksom, jag tror att han har match här inom en månad igen, va? Tror jag slutet på mars så har han väl en match till.
Alltså det är så mycket galer just nu. Jo, men precis, det stämmer nog. Jag tror att det är just AK som vi bokade på, för det var en kille som skrev till mig på Instagram, dels frågade om jag skulle komma dit, frågade vad jag tyckte om David och grabbarna från Halmstad och allt. Det är jättekul att det är otroligt mycket organisationer som är på gång. Alltså det är helt galet. Och vi måste ju prata lite sen om Excellence har gjort en turneringsform precis som vi tog upp.
Där är även David med.
Ja, och där har vi fått lite bassning för att vi inte har pratat om det. Och det har varit så mycket grejer att ta upp. Vi kommer ta upp det den här gången. Men återigen, alltså hatten av till David. Skitbra.
Och Robert, krigarmatch.
Ja, verkligen.
Alltså, krigarmatch liksom. Ja. Hjärta fram och tillbaka in till det sista.
Ja.
Jag tyckte att det var en jobbig match, såg det ut att vara.
Mm.
Mycket grapplingbaserat liksom. Båda ville ta ner varandra, hamna på topp, och det skiftade hela tiden. Men finnen var väldigt, väldigt bra.
Ja. Ruttohonka.
Ja, exakt. Ruttohonka. Nej, grymt jobbat, Robert. Ja, men det är bara på hästen igen. Jag skrev till han efter matchen också att så här, alltså, fortsätt det ni gör liksom. En förlust är bara en liten bump on the road.
Ja. Nej, men så är det verkligen. Jag tror bara en grej. En sak som jag fick lite känslan av när jag kollade på Roberts match, det är att det var för tydligt att det fanns en gameplan. Det var att ta rygg och strypa ut ifrån rygg.
Jag hörde det på din kommentering också.
Ja, yes. Jag tror däremot, Robert, att om din guillotine blir lika farlig som din rear naked choke, ja, då hade den här killen strypts ut.
Och den satt flera ett par gånger liksom. Ja. Han gick ju på den ett par gånger.
Ja. Men, för det var nog bara lite det jag kände. Det, var, och det kändes som att Ryttehonka var så otroligt medveten om att okej, han vill ta rygg. Jag är safe i de andra positionerna, men jag får inte låta honom ta rygg.
Finland är ju i genomsnitt bättre grapplers än vad vi är här. Så liksom, det är lite hans bread and butter här som Robert försökte imposa på honom. Och finnarna, det är ju det de vill. De vill ju gärna ha grappling, och de är grymma på grappling. Men med det sagt så tycker jag ändå att så här, fan, det här är bara en lärdom. Jag tror han kommer fatta själv. Och
jag tycker det var en skitbra match. Det var en underhållande match för att det var verkligen en kamp om vem som skulle få den fördelaktiga positionen. Mm. Och Robert var på väg några gånger. Det såg ut som att alltså, det här kan verkligen sitta. Samtidigt som jag kände när han hade lite form av giljotin, så att jag, uff, hade den här killen haft 4 giljotinvinster, då hade det varit över redan. Men som jag skrev till honom också, så huvudet högt. Jag tyckte det var en bra match. Det var ingen som blev avslutad. Det var bara att tyvärr fördelen hamnade på att det var Ryttehonka som fick de fördelaktiga positionerna lite oftare.
Så det är bara läk ihop, fortsätt träna, sharpen alla skills och liksom upp på hästen igen och kör vidare. Och David, liksom, du har en bra träningskamrat där och en, nu vet jag inte om David är lite manager där också och fixar allt, men han är ju en wannabe entrepreneur som han skriver själv på sin Insta, så han är en driftig kille, så det är bra. De här killarna är grymma, och jag tycker att fler ska följa deras, liksom, hur säger vi, deras resa och deras filosofi. De är scrappers, de kör bara. Så fort det finns tävling så är de där och tävlar, och det är häftigt att se att det inte är så mycket tankar bakom matchningar och vem de ska möta och bygga records och så, utan de tar matchningar, går dit och levererar så gott de kan.
Ja, men jag tror lite också, det känns på ett sätt så är det är bra. Idag finns det så många möjligheter. Jag menar, det är så mycket organisationer i Sverige. Jag fick frågan på livechatten på Viaplay Fightings Facebook-sida i lördag. Och det var, vad tycker du om den här organisationen? Vad tycker du om att de här matchningarna som kommer? Det är så här, alltså shit, det är så mycket organisationer just nu i Sverige. Jag har inte ens koll längre. Jag hinner inte ens hänga med i alla matchningar.
Och så är det väl Söders Fight Gym ska jag ha den här... klockan var nere.
Exakt.
Den är ju också här.
Ja, men det var den jag fick frågan om. Jävlig grejen tror jag det är. Och jag var så bara, fan, jag känner ju till det här namnet. Jag har hört något om det, men jag har inte hunnit titta in i det alltså.
Alla ni arrangörer som lyssnar här, bjud in oss!
Ja, men exakt.
Exakt.
Så bjud in ni... oss. Det är mejla oss om era matcher. Hör av er till oss så att vi är uppdaterade, för att jag är ledsen. Alltså ibland, speciellt för mig när jag ska kommentera, jag har tillräckligt mycket med att hålla koll på vad jag ska prata om på lördag.
Precis.
Men langa ut den här infon till oss, alltså hetsa oss, få oss att snacka om er. Det är det bästa sättet. Vi kommer ta upp det så fort vi blir informerade om intressanta matcher, så kommer vi snacka om det.
Absolut.
Så som Sebba säger till er arrangörer, bjud in oss, hör av er, fixa VIP-bordet.
Det är PR för er i slutet av dagen. Det är bra grejer.
Men återigen, David, Robert, alltså vinst eller förlust, huvudet högt, det var leverans. Ni båda bjöd verkligen upp era motståndare till dans, och det var jävligt kul att se. Det var riktigt, riktigt roligt att se.
Kul också, det är så här old school, åka till Finland och möta finnar. Det är inte många som gör det längre, och många som vågar göra det. För att man vet att hur säger vi, alltså historiskt sett så är det så här, avslutar inte du matchen så kommer domslutet alltid hamna på favör för hemmafighten. Och det är ändå balls att åka dit och göra det här.
Ja. Men David, vad fan var det för låt du gick in till?
Det missade jag. Var det någon...
Ja, det lät ju som en jätteglad typ så här finskt barnprogram som drog igång. Jag vet inte om det var ett litet kanske skämt mot finnarna. Jag vet inte.
Kan vara. David är en glad kille. Ja. Har du fått intrycket då?
David halvfin eller något?
Ser lite finsk ut.
Ja, men det är det jag tänkte. Ja, David har en typisk finsk näsa. Nej, men det är sant. För mig, det är så jävla kul. Det här lärde jag mig när jag var typ 13 bass. För då var jag med min polare som är halvfinne. Och då träffade vi två tjejkompisar till mig. Och det första hon frågade honom är så här, är du finne? Han bara, hur fan kan du gissa det? Men du har en typisk finsk näsa. Och då såg jag att båda hade samma näsa.
David, du får svara på det här.
Ja, David.
Har du gjort en 23andMe-test där och har koll på dina genetics och din DNA? Ska vi se här.
halvfin David. Nej, men det kändes som att han, den här låten, det var något från hans barndom. Han gick in och var glad här när det var
det är rätt.
Den finska genen som slängde in. Det såg ut som att han till och med kunde sjunga med i texten.
Ja,
så.
Nej, men grymt. Mm. Det är kul att se Davids resa här och se vad som händer. Med tanke på att han liksom har mycket matcher, han fightas på ett underhållande sätt också. Mm. Och han, liksom, han är en karaktär och det skapar intresse.
Ja. Jag ska också säga till Robert Nyström, grymt jobbat med att tagga mig i alla inlägg. Det var riktigt, riktigt snyggt. Jag tror att jag repostade precis allting som du la upp. Och jag gör det. Taggar man mig i inlägg som är relevanta, må tilläggas här. Inte bara, hej, jag åt en banan idag och jag taggar på Levaje. Men
vadå?
Taggar man mig i relevanta saker som har med fighting att göra när man har match, jag kommer reposta er. Så... Robert, grymt jobbat. David, grymt jobbat.
Yes.
Jag vill bara summera Cage. Jag tycker Cage var en bra gala. Det var den 50:e i ordningen. Jag fick frågan om någon om den här, vad man kan jämföra den här med. Alltså, har man gjort 50 stycken galor i Finland, då får man väl ändå säga att det är den största organisationen i Sverige, eller? Nej, förlåt, i Skandinavien.
Ja,
jag kommer inte på någon annan som har producerat mer. Superior är ju stor på ett sätt, men de är inte uppe i den nivån.
Mängden
menar jag.
Cage har ju funnits länge också, men de kör lite sin egna grej där, tycker jag, och det är ändå häftigt, och de har en following i Finland för det här eventet. Det är ändå stort i Finland, och det visar ju sig, nu har de fått Viaplay och visa det också, så
förhoppningsvis
så skapar det intresse bland fler skandinaver att åka över och fightas där, nu när det finns exponering på ett annat sätt också.
Ja, jag tycker det var en bra gala. Jag tyckte den var väldigt underhållande. Jag tyckte sista matchen var också kul med Walls mot Särämä, Estnen tror jag, som hade åkt över till Finland. Men grym gala, underhållande.
Grymt.
Det var roliga matcher. På natten hade vi lite UFC.
UFC.
Ja, det var ju en alltså så fort jag bara säger UFC i helgen så vill jag egentligen prata om annat, men jag känner bara att jag direkt börjar tänka på Diego Sanchez.
The Nightmare. Vad hände med The Nightmare, undrar jag. Vad har mardrömmarna tagit vägen?
Nej, men det var jättekonstigt. Alltså, vad är det här? Alltså, du har ju pratat, jag glömmer hela tiden.
School of Self-Awareness.
Alltså, och sen tittade jag, det dök upp idag, så hittade jag videos från hans coach.
Vad heter han? Joshua?
Ja, något sånt. Alltså, det ser ju ut som att Diego Sanchez har fallit för Bullshido.
Ja, lite grann tror jag. Absolut. Men grejen är så här, Diego har ju alltid varit så här, hur säger man, haft...
Han är ju sökare.
Exakt, sökare och haft en sida åt det spirituella från liksom tuff när han var ute i stormen där och bara, jag får energy from the storm och stod och mediterade. Så han har ju alltid haft den sidan utav sig. Och jag tror att här har jag ju en snubbe som kanske... Hur säger vi? Han har lirkat in sig på den sidan av Diego och liksom egentligen bara brainwashat honom till att bli en helt annan Diego än den han är.
Ja, och det känns redan som att Diego tyvärr har lite hjärntvättat sig själv också under åren.
Det tror jag.
Och det kan man kolla upp. Det är nämligen någonting man kan göra, hjärntvätta sig själv. Ja. Men det känns lite som det. Jag är verkligen öppen för, jag älskar folk som söker och jag älskar sökare. Men ibland finns det de som råkar snöa in på jättekonstiga saker och till slut söker bara åt ett endaste håll. Och just nu känns det lite som att det är det Diego Sanchez har gjort. Han verkar ha tappat...
Han verkar, alltså grejen är så här, de här MMO sakerna alltså. Som de jobbar med, det är ganska, det är liksom, det är inget nytt och så här, wow. Nej. Det är mycket yoga, det är mycket andningsövningar, meditation, visualisering och sånt, fast det är den här snubben som har liksom blivit någon sorts guru och någon allsmäktig liksom halvgud för Diego, och liksom fått han att övertala honom att han behöver inte träna längre på det sättet han har gjort, utan allt är bara spiritual och han ska bli som the shadow och komma bakom dem, och Diego tror ju på de här grejerna. Tyvärr så blev det vad det blev liksom.
Men den började ju roligt. Han slog ju någon form av kull. Det heter ju något, den här kullerbit.
Somersault framåt.
Exakt. Han gjorde den här kullerbitsparken. Och sen bara, kul. Han gjorde en Michel Pereira på Michel Pereira. Men sen hände ju inte så jävla mycket. Det var mer som att han var The Shadow bokstavligen. Han gick med handen ut på något sätt som han aldrig har gått heller. Och bara hade handen rakt fram. Hände inte jättemycket. Men sen var det ju det här att, alltså, vi får gå in på rondvilan först. Det var ju också det snurrigaste grejen han fick säga. Som du säger, typ,
be the shadow, get behind him.
Ja. Vad fan betyder det?
You'll be the shadow.
Ja, jag menar, jag kan tänka mig själv, jag är i en fight, jag ligger under, och så står du där bara, kom igen nu Paul, var skuggan. Och så bara, okej, vad fan betyder det? Ska jag stå bakom honom? Vilket sätt kommer ljuset ifrån?
Alltså, de har ju klippt ihop de här grejerna nu på Insta, såg jag på något inlägg. Och det var rätt, alltså, kass coachning. Det är så här, okej, now you have to take him down. Bara så, inte så här, hur du ska ta ner eller något. Utan bara, you take him down, you ground and pound him a little bit, and then you let him up again. Och så här, sättet han liksom förklarar, märks att det är en snubbe som inte kan fighting, som är där och får en hype av att bara liksom, wow, jag är, min business får exponering på, vad säger vi, MMAns största exponeringsplattform, och jag kanske kan få lite fler followers till min lilla kult typ genom att göra det här, men det går ju inte så bra.
Nej, det här känns lite som att det är en otroligt tondöv lagerarbetare som helt plötsligt startade någon form av sekt, råkar få med sig Celine Dion och sen helt plötsligt förklara för henne hur hon ska ta ton nu när hon ska sjunga inför ett utsålt Madison Square Garden. You gotta do it like the rest. Alltså, det fanns ingenting i det han sa.
Nej.
Ingenting. Och det som du säger, han gör ju för att få en exponering för sin grej. Och jag fattar det, men han fuckade ju upp
Diego. Ja, alltså Diego är ju inte Diego på samma sätt nu som man har sett förr liksom. Han, det är någonting annat då. Och att han ens hittade den här enkla vägen ut som han gjorde här. För det var liksom... På ett sätt så förstår jag. Han höll på att få stryk hela matchen. Du skulle förlorat liksom. Den här matchen var inte din. Och får du en liten, hur säger vi,
way out,
the spirits help. Att få en vinst i matchen ändå. Sen vet jag inte hur han ser det här nu. Att så, men det är tack vare min coach som påkallade andarna som gjorde att jag fick en väg ut här och vinner matchen i slutet av dagen. För han vann ju den nu på disqualification, på en diskning. Inte så roligt att vinna så, men om 5 år så kommer ingen tänka tillbaka på att det var så, utan det är en vinst på rekordet liksom.
Ja, alltså det, och där får vi ta, den här situationen uppstod ju 2 gånger under den här galan. Jag tror det var Vargas som gav, nu blandar jag ihop vem som
Weaver.
Weaver åkte på den, Vargas gav den, Weaver åkte på den. Den däremot,
den var rätt grov.
Där blev han släckt. Han åkte ner, i princip såg du som att ögonen gick i kors. Där förstår jag, bryt matchen, det är en diskvalificering. Det som händer Diego Sanchez, det där knät, det är låret som prickar huvudet. Jag fattar att han blir skakad, men hade det här varit Diego Sanchez för 3 år sedan, han hade kört vidare.
Ja, 100%.
Han hade aldrig, aldrig bryter den matchen. Han hade kört. Men nu märkte man, oh, can I talk to my coach? Will he be disqualified? Will I get the win? Han började ställa de här frågorna och då kände jag, åh, nej, alltså snälla Diego, alltså han har fått så mycket skit.
Ja, fast online. Det här var ju ändå, vad säger vi? Om man vänder på det så var det här en smarta Diego som dök upp helt plötsligt.
Ja, så kan man också se.
Ska jag riskera hälsan här och ändå få en torsk? Eller så bara, åh, jag tar en snabb väg ut här. Ja. Jag går match igen om några månader och jag har en vinst. Jag får mina cash liksom. Ja, och hur den blir så vinner jag ändå, fast det blir diskning.
Ja.
Och så fortsätter de med sina touchpad-grejer framöver.
Ja, det märktes, det är ju en besvikelse just att Diego Sanchez gör det. Jag tror så här att 95% av, vi säger så här, 70% av fighters, de hade kommit undan med att göra det här. Men jag tror att just Diego Sanchez som är känd för det här, never give up, kör in i kaklet, liksom, jag ska vinna på riktigt och hela den. När han gör det här,
tänker,
då blir det så här,
alla gamla matcher liksom, när han har haft, var det när han mötte BJ Penn, halva ansiktet hängde liksom, och bara fortsatte kriga framåt. Den Diego finns nog någonstans uppe i bergen där, i Albuquerque någonstans, och den Diego stannat, och det här nya Diego som är så aware av allt är inte lika underhållande att säga.
Nej, jag tror att Diego har hamnat i den här kategorin too woke. Han är helt enkelt för vaken numera, så att numera är det en hand fram, ducka slag. Han blir som de här, som jag säger, Bullshido. För er som inte känner till Bullshido, som ni skriv det på YouTube. Du hittar alla de här roliga videosarna när typ massa Zen Master står och sticker fram ett finger och 5 pers flyger runt i rummet. Det är Bullshido. Det känns som att det är det Diego Sanchez har gått på.
Och det är kul att höra han surra inför matchen också. Det är ju verkligen så. Han bara, jag är på nytt född här. Och det, ingen kan touch my spirit nu. Och det är bättre än vad jag var förr. Jag är yngre än alla dem. Men det, Han har ju intalat sig själv allt det här, men när det väl kommer till kritan så blir det inte det vi har förväntat oss utav honom. Nej. Och det är en liten besvikelse, eller en ganska stor besvikelse.
Ja, jag tror att det är mer det handlar om. Att man har en förväntan på Diego Sanchez att det ska vara något. Och den här matchen för mig levererade inte alls. Det var mycket glida undan.
Och jag tycker att Pereira gjorde den skulle. Han var nära avslutet ett par gånger också. Mm. Och jag tror han skulle ju vunnit alltså klart och tydligt här.
Alltså jag hade nog ingen roll till.
Nej. Och han har ju haft en dålig, nu har han haft en dålig start i UFC. Mm.
Ja, en vinst, sen är ju två torsk.
Yes, för att ändå vara en sån extravagant och underhållande stil liksom, och fighter som han kan vara. Mm. Ja, så är det ju rätt tråkigt nu.
Här konserverade han sig konditionsmässigt. Mm. Jag gav ju honom lite bastning på grund av hur han hade gjort sin walk-in i Vancouver. Den här var mycket mildare. Det var, han slog en volt när han kom in i buren, men han gjorde det inte innan.
Nej.
Här tycker jag att dansa in på det här sättet, det är helt okej med. För här tycker jag inte att han gjorde något som egentligen brände energi. Han körde lite kategori och det är nog inte mer komplext än att stå in och slå pads. Mm. Alltså göra lite uppvärmning där inne. Jag tror ändå att Pereira kommer få en till match med tanke på hur den här slutade, så jag tror inte att det här kommer att vara en att han ryker.
Nej.
Precis så. Däremot vill jag bara lyfta lite, för mig blev nog det här kvällens besvikelse också på ett sätt. Jag hade mycket högre förväntningar på Lando Vannato och Jansen Medeiros.
Ja, det blev lite segt tycker jag också. Liksom så här, alltså Lando det studsade runt, det såg ut som lite sparring nästan.
Ja.
Så här, visst, han hade ju, säger vi, han
fördel. Fick
fördel och han hade så pass bra feeling för vart han befann sig, alltså
verkligen.
Distansmässigt och timingmässigt. Mm. Men då kunde han också liksom säga okej, men nu försöker jag gå på det, kanske liksom få punktera matchen också. Mm. För det var som att bara coastade och kunde gå tre ronder till med det där tempot och bara så här.
Alltså, jag blir så här, jag kan bli imponerad av det han gör på ett sätt, men efter 15 minuter så känner jag lite att fast alltså, ja, du har hela tiden, du ligger alltid ett drag före jämnt, och det är otroligt snyggt. Men jag tror också att det där blir det där ibland, att faran med den stilen han har, det är också det att han kan vagga in sig själv i ett falskt självförtroende, känslan av att jag gör mycket mer än vad jag egentligen gör. Det händer inte så mycket, men han är den som prickar.
Exakt, han är den som prickar och den andra får jag träffar, och sen är han lite nöjd med det.
Mm.
Det är väl det, att han blir nöjd med att jag är undan alla slag, jag ser slagen komma, jag träffar han med mina N2-er, etter ibland, istället för att säga okej, men nu har jag läst av den här motståndaren. Mm. Det är dags också att gå in och leverera, och man vet att han kan det, så jag tycker det är jätteskumt att han inte gör det heller. Liksom, att han, säger vi, trycker på röda knappen lite och går in och liksom okej, som han har gjort innan. Men det kan ju vara allt möjligt som är i hans huvud.
Ja, ja. Som sagt, för mig var det en liten besvikelse. Jag hade mycket högre förväntningar på den matchen.
Mm.
Så har du sett varendaste match? Har du hunnit se allt?
Nej. Jag kollade alltså eftersändningen.
Ja, du såg huvudkortet bara.
Precis, huvudkortet. Så jag har inte sett någon prelims.
Jag måste bara lyfta, för jag satt uppe där och kollade. Jag passade på att se prelims också. Alltså Merab Dualishvili mot Casey Kenny.
Mm.
Alltså den här Dualishvili, alltså det är the next level vad gäller så. Väldigt mycket. Alltså det var lekskola med Casey Kenny. Alltså jag vet inte hur många nedtagningar försöker han slänga. Alltså det var boy meets man.
Oj.
Alltså det var helt otroligt. Han kommer från Sierra Longo-teamet.
Ja.
Men kolla upp honom.
Är det nya breeden här nu?
Ja, det var det jag sa lite till mig själv. This guy is the next, han är the new breed. Alltså det är ytterligare en Georgier, en kille från Georgien. Alltså det är en helt annan nivå. Jag tror att folk i den V-klassen kommer få det otroligt jobbigt med honom.
Ja.
Det var lekskola. Han slängde runt Casey Kenny på ett sätt som var... Nej, men det var bara ni hör, det finns inte ens ord, det var bara helt absurt.
Det bådar gott.
Ja, och han nu kommer in i ranken. Jag vill minnas att Casey Kenny var jag minns inte om det var rankad 13 eller 15. Jag vill minnas mer att det var att han var rankad 13. Merab kliver nu in i viktklassen. Och jag tror att han kommer vara en danger där borta.
Var det både Sarah och Longo som coachade också?
Ja.
Då blir jag glad. Det är alltid kul att se dem och höra deras surr mellan ronderna. Det är
som ett avsnitt av Sopranos.
Exakt.
Där inne.
Goodfellas.
Nej, men den var verkligen, kolla upp honom. Jag säger det till alla där ute. Ta en titt på Merad Dvalishvili, för det är vilken match alltså. Jag lyfte ju även lite Nathaniel Wood mot John Dodson. Den matchen var väl lite som förväntat tills tredje ronden började. Då gick John Dodson in och klippte Nathaniel Wood, avslutade honom och fick då se ganska så enkelt ut. Men vi hoppar in på huvudmatchen då.
Yes.
Jan Blachowicz, ja, och
Polish Power.
Precis, Corey Anderson skulle ju mötas här för andra gången.
Ja.
Jag såg det här dagen efter.
Ja.
Jag la mig faktiskt efter vanatta matchen, kände att jag orkar inte sitta upp i natt, så jag lägger mig och sover.
Mm.
Så jag hoppar ju då såklart emellan matcherna, så hoppar jag fram. Jag råkade hoppa fram för långt.
Oj,
så jag hoppar fram precis till så här när Jan Blachowicz tog handen upp. Jag bara, nej men vad fan, okej, han vann i första ronden. Jävla skit, jag råkade hoppa fram några minuter för mycket när jag spolade. Men jag fick backa bandet bara. Mm. Och nej men wow.
Ja, verkligen.
Alltså,
jag blev glad för hans skull. Alltså, det...
Jag med. Han är underskattad. Vi lyfter det här i live-chatten också. Han är underskattad. Har varit av många. Jag tror att många har sett honom, men många också underskattad. Men jag tycker det är jättekul att han vann. Jag tycker det är jättekul att han vann på det sättet. Mm. Det var kul att det var på John Jones hemmaplan.
Mm.
Jones sitter där. Han kan kalla ut honom. Jag tycker Jones såg intresserad ut, men om vi går till matchen då, den var ju inte lång, den var ju cirka 3 minuter. Dina tankar?
Alltså Corey var ju tillbaka till gamla Corey här igen,
ja.
Liksom, som han såg ut för 3 matcher sen.
Mm.
Och John är bättre striker.
Ja.
Jag tror till och med han har något VM-guld eller EM-guld i thai-boxning, så liksom killen är bra. Och han läste väl av det här, att varje gång Corey lowkickar så går handen ner, så är det bara att få in en fin höger där nästa gång lowkicken kommer. Mm. Och att det bara sker på instinkt. Och det såg lite lätt ut, tycker jag. Väldigt lätt ut. Ja. Och det var det vi sa, att någon av de här måste göra ett statement om de ens ska vara med i title liksom contention-frågan. Mm. Och det tycker jag John gjorde här. Att jag tycker att han förtjänar nu sin titelmatch här, ja. Fast jag tycker att Reyes borde få en rematch, så tycker jag ändå att Jan kan få hoppa in där lite emellan.
Jag har aldrig varit med om att Jones ger en rematch till någon. Jag menar, Alex, det tog tid innan han fick den igen. DC, det var lite några vänder där. Till slut så hände den. Jag tror scenariot kommer bli detta. Jag tror att det blir John Jones mot Blachowicz.
Mm.
Det finns så här. Nu tar jag bara bort Reyes ur bilden. Utöver Reyes och Blachowicz, det finns ingen riktigt just nu, tycker jag, som verkar ens intressant i den divisionen som ska gå före Jan. Alltså, för mig finns inte riktigt det alls. Jag vill se Jan mot Jones. Jag blir inte förvånad om de kommer göra en matchning Thiago Santos-Reyes.
Exakt, det var det jag tänkte här.
Där vinnaren möter vinnaren Jones Blachowicz.
Yes.
Jag tror att det kommer vara den optimala, och beroende på när Jones vill fightas igen. Jag fann att han har sagt att han vill ha cirka 3 matcher per år. Så det skulle väl inte bli...
Sommar.
Ja, men precis. Jag tänkte precis säga International Fight Week, tror jag nog att de kommer kunna slänga in Jones på. För det kommer såklart bli en PPV. Det är bara maj-PPVn som vi inte har fått veta än. Vi har ju februari, mars, april. De är ju klara. Där har vi spikat. Mm. Men framåt maj, juni, juli finns det inte. Jag tror att där kommer de slänga in. När sommarturnén börjar, då kommer de här annonsera. Så jag blir högst förvånad om det inte är Blachowicz som är...
Ja, det tycker jag verkligen. Det blir konstigt. Fast jag kan förstå om det är så att Reyes får matchen.
Ja.
Absolut, men jag tror inte. Jag tror att Jones själv också vill möta någon ny, fortsätta etablera legacy och visa att
han liksom
vann över alla som var aktiva i den här viktklassen under sin era, än att möta samma igen. Utan som du sa, han får möta Santos, Reyes får möta Santos, vinnaren där möter vinnaren i den här matchen.
Och jag tycker ju ändå, så i min mening, jag tycker att Reyes vann den. Jag tycker definitivt att han förtjänar sin rematch. Nu tänker jag bara lite ur den här, vad vill Jones, vad vill de andra? Och jag tror inte att Jones kommer möta Reyes igen direkt.
Nej, och vadå? Santos Reyes, det är också en supermatch.
Ja,
den vill jag se.
Ja.
Det är liksom 2 killers som kommer gå at it.
Ja.
Och den kommer säkerligen sluta med att någon blir knockad.
Verkligen.
Så den vill jag verkligen se.
Ja. Vi får hålla tummarna. Det finns definitivt intressanta matchningar att göra där just nu. Så, ja, vi får...
Corey, svalnat lite nu. Det samma intresse. Han måste nog... försöka hitta sin, den här Corey som dyker upp ibland och vad som får han att bli så och inte bli så.
Ja. Ja, det där är verkligen en bra fråga med Corey, för ibland ser
han är ojämn, väldigt ojämn.
Ja,
liksom,
ibland ser det otroligt bra ut och som typ mot Johnny Walker tänker man, wow, nu.
Ja.
Nu händer något med Anderson. Nu blev det helt plötsligt en farlig kille. Och sen, ja, sen så känner man att det kanske inte var så jättefarligt. Det här kommer såklart ändras. Och det är rankingen som jag går in på nu. Jag kör från topp 6, för det är där Blažić var. Under honom har vi då Corey Anderson. Han kommer garanterat hoppa upp. Men det här blir intressant nu, för vi har då Daniel Cormier 4, Anthony Smith 3, Thiago Santos 2 och så har vi då Dominic Reyes just nu rankad detta. Dominic Reyes har flygat upp 3 platser nämligen efter hans match mot just Jones. Men jag tror att jag blir inte förvånad om Jan Blažić. Alltså grejen är att Jan Blažić, de kan lika gärna skicka upp honom till andra plats i min mening. Ja. För att Corey Anderson, Daniel Cormier, de bör han flyga förbi. Anthony Smith, i min mening, bör han flyga förbi. Det är Thiago Santos där som är frågetecknet. Jag har kanske lite svårt att se att de skickar upp Corey Anderson till första plats. Men det är inte omöjligt om de kanske redan känner att vi kommer ranka honom. Vi kommer sätta matcha honom mot John Jones. Då kan han lika gärna flyga upp från femte till första plats direkt.
Men nu borde väl Santos också vara healed up. Det är nej, det var i juli de möttes, va? Jag tänker, det har gått i alla fall 6 månader efter. Jag kanske väntar några månader till så att han är helt 100% i.
Ja.
Om man inte körde Brazilian meat och känner att läkningen går dubbelt så fort.
Exakt.
Exakt.
Det är det som vi, det är det vi får se. Det är som återstår att se. Vi ska ta en blick på kommande helgens gala. UFC sticker till Auckland i Australien och där har vi Paul Felder och Dan Hooker som kommer att stå för huvudmatchen. Men den här helgen, kära vänner, sänder vi även prelims på Viaplay. På grund av att Emil Meck just nu möter Jake Matthews och det är en match som nu ligger på underkortet och jag vill bara säga att den ligger där just nu. Skulle någon form, någonting hända, någon blir skadad, bla bla bla, det är inte omöjligt att den skickas upp på huvudkortet. Så länge den ligger på underkortet, då sänder vi prelims. Jake Matthews gick ju senast match mot Rostam Akman. Och den matchen, det var inte en jätterolig match och det måste jag nog ge mycket också till att Jake Matthews var ju inte villig att bjuda upp till dans.
Nej.
Överhuvudtaget. Vad bör Emil Meck göra för att tvinga in Matthews till dans?
Alltså Meck är ju en pressure fighter om han är den här gamla Meck som vi har sett i början. Liksom, att det är vikinggenerna som skiner igenom och han vill vara i stormens hjärta och skicka tunga slag och ha sin power wrestling. Liksom. Men nu har inte jag sett Meck på ett väldigt bra tag.
Men han har inte fightats på jättelänge. Nej. Och, det är ju det som är grejen.
Precis, och jag tror att det, alltså man tänker så här, rent tekniskt sett så tror jag Matthews är bättre. Rent tekniskt, striking, tekniskt liksom fighter. Men jag tror att Meck måste göra det här mer till en brawl där han kan få visa sin kraft mer, alltså sin power, att han är starkare, kan släma, kan liksom, det räcker med en träff och ha lite den mentaliteten han har haft innan, att så här, zero fucks given liksom, bara fram och kör och nu måste han visa upp sig för UFC gärna. Och det är ju rätt hypat också. Jag vet att de surrade om han på Joe Rogan på något avsnitt. Att liksom den här vikinga killen ska fightas igen. Och så.
Han har inte gått match sedan den 22 juli 2018. Det var Bartosz Fabinski och där förlorade han.
Precis.
Innan det var det Kamaru Usman då.
Yes, men alltså jag tänker så här. Ja, på papper så är Matthews den bättre fighten rent tekniskt sett. Och då kan jag till och med lägga till på alla plan, till och med känner jag. Grappling och striking. Så Meck måste göra det här lite, hur säger vi? Lite, det ska bli lite kaos.
Jag måste visa dig en grej.
Ja.
Kolla den här bilden på Meck från Sherdog.
Exakt, ser det är du? Den där Meck vi vill ha.
Ser du handen?
Ja.
Ja.
Exakt.
Känner du igen den? Det är jag.
Det är det så. Pauls knogar.
Det är från Battle of Botnia. Det var så roligt när jag såg den här, bara fan, det är ju jag. Jag var ju ingen annan på Battle of Botnia när Mech fightades där.
Ja, men den där Mech, det är den Mech vi vill ha. Alltså ja, Beast Mech, inte komma in och vara soft Mech, utan det ska vara hårda Mech och du ska reppa Norge nu och visa alla vad som gäller. Det är den Mech. Hör du mig Mech? Så ska det vara.
Emil, nu behöver du rota fram den här riktiga Viking.
Exakt.
Nu är det dags för Viking att komma fram.
Det är Viking
må komma fram.
Exakt. Nej, men det ska bli kul att se. Mm. Och jag kommer ju åka till Norge till Frontline på söndag, nästa söndag. Och det är ju efter matchen, så då ska jag få höra oavsett hur det har gått där, uppladdningen och vad han har gjort och vad han har gjort fel och allt kommer jag få höra.
Spännande. Hur länge är du där?
En vecka, eller 5 dagar är vi där.
Du och
med Carl Albrektsson och Sadi Bouzy.
Ja, Sadi hakar
på. Sadi hakar också på. Och vi har ju ett litet samarbete med Frontline. Mm. Kanske inte klubbarna emellan, men fighters emellan. Mm. Vilket är jävligt fett faktiskt. Att vi åker dit och det blir hårda pass och som alla blir bättre av och växer tillsammans med. Så det ska bli riktigt kul att se. De får fightas mot Kenneth Berg, Martin Hamlet och Jack Hermansson som är på plats.
Döden då?
Döden.
Håkon Foss.
Ja, han är också där. Han är alltid där. Ja. The death.
Döden.
Nej, så det blir underhållning för mig som är coach och sitta och dricka kaffe och snacka skit med deras striking coach Andy där som är min vän och titta på live fighting framför ögonen under closed doors. Men som händer där stannar där.
Snackar ni norska eller svenska?
Vi snackar norsk, bara norsk. Lär oss mer norsk hela tiden. Det är bra med stamina när man fightas.
Ja. Nej, goda gutter.
Goda gutter.
Och Frontline Academy. Men jag ska lyfta en match här som är, men det är på underkortet. Det är den tredje matchen, så som det ser ut här i alla fall.
Ja.
Jag har inte fått det officiella fightcardet än, men det är nämligen Konklak Sup I Hasara.
Så i Patsara.
En tjej från Thailand som har
gått. Och var det hon du berättade om som tjänar liksom, alltså det är typ, hon är supermiljonär i sitt land.
Ja, alltså såklart. Jag menar, går du en UFC-match och får deras low pay så är det liksom absurda pengar när du åker till Thailand. Det är väl några årslöner som hon prickar in. Och mig vetligt så är hon den första thailändskan. Då tror jag just att det är också att hon är den första liksom ur-thailändaren. Ah. Inte en thailändare som har levt i USA eller någonting sånt. Utan
riktig.
Straight out of Thailand som gör som är UFC-debut. Och hon är grym på thai-boxning. Den intressanta matchningen här är att hon möter Angela Hill. Jag är inte värsta fanet av Angela Hill, men jag vet att Angela Hill gillar thai-boxning.
Exakt.
Så jag hoppas att de här två ställer sig och tradar.
Ja.
För då tror jag att det kan bli en otroligt underhållande match. För Konklak, alltså, damn. När jag såg henne i hennes första match, det var en så här, okej.
Okay,
det här är en annan nivå utav striking i UFC. Mm. Dock så kanske saknas MMA i hennes game. Men får hon till det, då tror jag
men tror du att Angela bara vill stå och strikas mot en så här bra thai-boxare? Eller tänker hon, jag är mer MMA?
Det är ju det jag misstänker att det kan vara. Men jag hoppas att hon gör den här jag vill stå och trada med henne, för det hade varit ruskigt kul. Ah. Då kommer vi få en riktigt underhållande match. Alltså, då kan det där till och med vara en fight of the night. Alltså, om de väljer att stå och slagväxla, då kan det mycket väl bli en fight of the night där. Så det är nog en sån här match som
man börjar titta på.
Ja, jag tror att många kommer känna igen Angela Hill, men jag tror att folk kommer tänka who is Konklak? Men nu vet ni. Ja. Så kolla in henne.
Namnet för låter läskigt bara. Där hör man att det är bra.
Verkligen.
Det är skenben och bra knän. Det är en
klack rakt upp överallt. Så it's gonna be danger. Vi har Karolina Kowalkiewicz.
Yes.
Som tar
som också är bra thai-boxer. Ja. Mycket thai-boxing här alltså. Oj, oj, oj. Då kan hela Muay Thai Sverige, som är väldigt stort, tuna in och kolla lite UFC och
verkligen
se att ni får ni in lite takedown defense där, så kan ni säkert också fight the MMA game.
Ja, men så är det. Hon möter Xunan Yan som senast vann mot Angela Hill.
Mm.
Och kineserna håller ju på att verkligen flyga in.
Och jag hörde att det var hon som lämnade landet, va? De stack väl från Kina
för att inom viruset,
va? Yes, för att de skulle undvika de här sanktionerna, att de inte får lämna och lockdownen. Att de liksom, det var ett par gängfighters som åkte iväg för att just kunna träna utomlands och slippa.
De var ju tvungna.
Yes, fast de inte smittade något, som är liksom, det blir ju att de får inte lämna landet.
Jag har hört att det är helt sjukt där borta. Jag har hört att folk, vad jag fick höra är att du måste vara hemma hela tiden. Om du ska gå ut och handla, då är det en person från familjen som får gå ut. Du måste vara helt med de här ansiktsmaskerna. Mm. Och, det är otäckt, det är inte kul att vara boende där borta just nu. Jag tror det är ganska jobbigt. Karolina Kowalkiewicz, du har ju sett ut lite sådär för henne senast in. Hon hade dragit upp ett gäng förluster alltså. Mm.
Tyvärr.
Ja.
Hon hade very much potential.
Ja, jag tror att hon har nog lite kniven mot strupen i den här matchen, för Xionan Yan har just nu radat upp istället gäng med vinster. Mm. Medan Kowalkiewicz på har 12 vinster, 5 stycken förluster och har just nu, det var så illa. Hon har 3 förluster på rad. Jessica Andrade, Michelle Waterson, Alexa Grasso.
Då är väl det här sista kanske, eller?
Ja, det är...
Det är tråkigt, för att hon håller ju en sån hög klass. Och jag kommer ihåg i början, man bara, men det här kommer ju bli liksom hon mot Joanna och det här, that's it, polished liksom showdown. Men sen har hon tappat lite så.
Ja, det är ju just efter förlusten mot Joanna som det inte har sett jättebra ut. Kvällens huvudmatch, Paul Felder, Dan Hooker.
Yes. Alltså, ännu med Thai boxing.
Ja, det här tror jag kommer bli ett sånt krig. Det här är ju nog de två tuffaste killarna.
Och de här
ingen kommer vilja ge vika.
Nej, jag tror ingen av de här kommer gå på takedown heller. De här kommer fighta stående hela matchen. Det är för mycket stolthet i sina striking games liksom. Bra, det här blir liksom för alla de som tycker brottningsdelen är tråkig och buar och vill se liksom handske, läder, ansikte, skenben, armbågar, knän.
Ja, här får ni.
Exakt.
Här kommer det. Varsågoda.
Precis, det blir en, vad säger man? En liten doldisgala som jag tror faktiskt kan leverera rätt så bra underhållningsmässigt och bra fighter. Just att det blir, folk har hög nivå på sin striking och kommer vilja strika. Så det blir kanske inte lika mycket MMA, utan det kommer bli mer striking med tunna handskar.
Yes. Så är
då
det.
Kan allt hända.
Verkligen. Men superspännande match. Jag känner att det finns nog inte jättemycket att gå in på de där två. Det är de två tuffaste killarna i min mening. Det är två killar som inte backar. Jag menar, kollar vi matchen bara Barbosa mot Dan Hooker. Alltså, wow. Liksom, även fast Dan Hooker förlorade så snackade ju alla om Dan Hooker efter den matchen, för att det fanns inget ge upp i honom.
Exakt.
Så... superspännande gala nu i Alien. Som det ser ut just nu så sänds även prelims. Så där har ni det. Nu ska vi glida in på lyssnafrågorna. Och ifall någon undrar, hur kan man skicka in en lyssnafråga? Men då följer man antingen mig på Instagram @paulelvaje eller
Zabzaba.
Och på söndagarna, någon gång under söndagen, så skickar vi upp en frågesymbol. Och där kan man då skicka in sina frågor. Och jag vill återigen säga det till er som skickar så här mitt i veckan, hej, en fråga till MMA-podden. Alltså, jag är ledsen, men det mejlet kommer segla ner långt, långt, långt bort. Det är här man ställer frågan.
Exakt.
För det vi får ganska många.
Ja, alltså ni kanske får ett svar direkt då, mitt egna svar, men jag kommer inte liksom behålla frågan och ta upp den här, utan när jag går igenom nu så tar jag upp frågorna och ser där, så det funkar.
Ja.
Det är bara att lära sig.
Nej, men för jag får jag får många bokstäver, jag kan inte säga ganska. Jag får väldigt många frågor om allt möjligt varje dag, och ställer man en fråga på måndagen så sorry, ni är meddelande 1000 sen nere på den listan. Även om jag tycker att frågan är otroligt bra så glöms den bort. Men jag tror att jag har sagt till alla att släng in den i frågesymbolen. Men jag bara poängterar det en gång till, så att vill ni verkligen att era frågor tas upp, då kör man den där. Jag börjar då.
Yes, shoot.
Robert Chicky frågar update på Tamerbröderna. Jag skickar ut frågan till alla er där. Om ni vet något om Tamerbröderna, skriv till oss. För jag har verkligen ingen aning.
Ja, inte jag heller.
De seglar ganska hårt under radarn, känns det som, tills de helt plötsligt har en match. Det brukar oftast vara så att man man vet ingenting om dem, sen annonseras en fight. Så tyvärr, jag önskar att jag hade något att säga, men jag vet inte. Jag har ingen aning.
Nej.
Den här har vi redan gått igenom.
Jag har ju jättemånga här som handlar om den här cirkeln då. Reyes, Jan,
Santos. Kör, så får jag bara snyta mig lite snabbt. Nu är ni medvetna om vad jag gör. Kör.
Kommer ni höra allihop här? Nej, okej. Okay, jag hör från Pub 90. Tjena, grym podd. Oj, 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 hörde ni den där? Kvalitet på den där snitningen. vem tror ni vinner mellan Reyes och Jan? Som jag har sett nu så tror jag faktiskt Reyes vinner. Om jag ska säga min egna mening så tror jag faktiskt Reyes tar hem den matchen mot Jan om de hade mötts idag. Ja. Fast Jan är en chockare. Han kan också träffa och då är det träff så är det godnatt.
Jag gillar ändå Pub 90. Han är smart för att han kör en fråga till dig och en annan till mig.
Yes.
Det är en strateg.
Strateg.
Så här har vi nästa från honom. Vem tror ni Corey Anderson kommer möta nu?
Oh.
Det är nog en svårare fråga däremot.
Lionheart kanske.
Ja, men han möter ju Teixeira.
Det är så.
Ja, de okay, är bokade. Ja. Jag tror att det är nu på PPV-kortet där med...
Då tycker jag att Alex gör comeback och möter Corey nu som den dag. De har ju haft sitt lilla surr mellan varandra.
Mm.
It's a good fight.
Ja. Nu ska vi se.
Ska jag ta en?
Ja.
Har Jan... Det är från Nikodic. Har Jan någon chans mot Jones och vill ni ens se den matchen?
Har Jan
en chans mot Jones?
Jag vill
se den matchen.
Ja.
Jag vill också se den.
Ja.
Jan är som jag sa, han kan chocka.
Mm.
Han har krut i nävarna, krut i sparkarna och allt kan hända. Och varför inte? Det är en ny motståndare för Jones som vi inte har sett. Och...
Ja, han har chockat flera gånger. Kolla precis. Bara till exempel Luke Rockhold-matchen. Jag tror inte jättemånga räknar med Jan där. Han släckte honom. Exakt. Kolla nu, alltså, han är underdog ofta och han släcker folk. Jag vill jättegärna se den.
Yes, samma här.
Plus att det är så här, matchen mot både Thiago Santos och Reyes, det gör inget om den kommer sen.
Mm.
Det är, I don't have a problem with that.
Are you going to do the next question?
Tobias Hultman, vad tror ni om Jack mot Darren Till nu när Cannonier har blivit skadad? Jag är 100% på den matchen. Jag hoppas verkligen att den blir av.
Också.
Det hade
också
varit otroligt kul om den blev av. Så jag säger en stor tumme upp.
Jag hoppas också att den blir av och att, och jag vet inte, vad skrev man om vad vi tror om matchen eller om själva matchningen?
Nej, det var bara det han skrev.
Okay.
Vad tror ni om Jack mot Aaron Till?
Ja, jag tror att det blir en bra match faktiskt. Jag,
ja,
tror att,
jag tycker det är en bra match också
Jack
för Jack.
Jack har en liten annan intensitet än Till.
Ja.
Jag tror att kan han få den intensiteten på Till och lägga det tempot han gör, så tror jag kan bli jobbigt för Till som vill ha lite mer distans och läsa av och hittat timing liksom för sina grejer.
Jag tror lite också att Jack kan vara lite kryptoniten mot Darren Till, för jag tror också att Jack kommer vilja få ner det här på marken, och jag tror
precis
att får han ner Till, då tror jag det blir jobbigt för Till, för Jack är så stark
aktiv och hela tiden
pressen,
jobbar positioner,
ja,
och press och, ja, GMP och liksom, så jag tror det kan bli intressant match.
Och det är en bra skalp också för Jack om han tar den, för Till är han är ett namn liksom.
Ja, ja.
Han är ett namn. Havflod 78 som,
yes,
frågar, efter att ha sett Sanchez matchen, drogtestas alla fighter innan match? Så sa han, en flörtgubbe där. Bra fråga.
I alla fall efter.
Ja. Ska du köra?
Yes. S1 Monke. Hur kommer det sig att Cowboy inte fick några PPV-pengar?
Ja, jag har läst något. Det är i alla fall vad Cowboy säger.
Ja.
Jag tycker det låter väldigt konstigt att han inte skulle få det. Antingen så är det så att han inte får någon cut, men att han får en... Det finns något som under många år har gått under så här locker room bonuses.
Mm.
Alternativt att du får en pay cut som inte är officiell.
Ja.
Han har fått något sånt.
Han kanske inte vill skatta på den. Sen.
Nej,
fått.
Precis. Sen att han kanske inte har fått en PPV-cut, yes, så tror jag ändå att han har fått en lön.
Han har fått en deal, tror jag. Jag tror Conor kan ha så här, okej, men jag tar hela katten, men jag ger en väska med cash här efter.
Ja.
Så. Någonting har han fått i alla fall.
Ja, det har han.
Och det är en uppföljning här, fast den är väldigt svår den här frågan. Jag vet inte om jag kan svara just nu, men är det topp tre fighter som aldrig haft ett bälte? Både retired och aktiva. Jättesvår fråga.
Men just nu skulle jag nog säga Alex. Det är väl,
ja,
för mig.
Som aldrig haft ett bälte.
Ja, för jag tror att det var Michael Chiesa. Så någon UFC-fighter la upp den här när Alex gick i pension.
Ja.
Då skriver han, hade inte John Jones funnit i den här viktklassen, he would have been the one. Och det ligger mycket i det. Jag säger inte bara det här för att jag är svensk och vän med Alex. Utan jag säger det verkligen för att Jag tror det på riktigt. Mm. Jag tror att Alex hade haft den om inte Jones hade funnits där. Men nu finns Jones där, så det är liksom bara så det är. Finns det någon mer som jag kan komma på så här på rak arm?
Som inte har haft bälte. Nej, och då gäller alla organisationer, kan jag tänka mig. Att man inte haft ett bälte.
Om vi bara håller oss till UFC då.
Det är svårt att hitta någon sådär. Bam. Just nu, med tanke på att alla är aktiva. Jag tänker någon som är retired, som inte made it riktigt. Som är favoritfighter. De har väl haft ändå ett bälte.
Jo, men det känns så här. Man vill säga Michael Bisping, men han lyckades ju.
Han lyckades också.
Och då försöker jag tänka, vilka mer typ av Michael Bispings har vi? Ja, men det är väl kanske Donald Cerrone då. Alltså egentligen, med tanke på hur aktiv han varit, hur länge han har varit i gamet. Mm. Att aldrig uppnått det.
Mm.
Jag får nog slänga in honom lite som en typ honorable mention, som de brukar säga.
Det är stort av dig, Paul.
Ja.
Med tanke på din personliga åsikt.
Ja, nej, men jag är inte ett fan av han som person. Alltså han vet ju.
Fightmässigt.
Ja.
Produkten Cerrone, kan vi säga.
Kan jag nog säga det. Så länge han har varit där.
Ja.
Och hur aktiv han har varit, att han aldrig nådde det. Ja, men jag får nog lägga in honom där då.
Jag kan inte faktiskt svara på den här just nu.
Nej.
Det är för mycket. Jag måste tänka. Den kommer till nästa podd, tro mig. Mm. Jag sparar den. Jag ska klura ut tre stycken som jag verkligen känner att de här tre.
Snyggt. Samuel Pettersson har här tankar om att göra Hermansson versus Weidman. Weidman vill ju komma tillbaka ner då till mellanvikt.
Jag kör,
men jag ser nog hellre där en till, om jag ska vara ärlig.
Ja, fast jag kan se Hermansson knocka Weidman.
Ja,
varför inte?
Ja, definitivt.
Go do it.
Definitivt.
Elite performance. What about them knees to the face? Ja. Vi har pratat om det innan.
Ja.
Vi tycker att det bör tillåtas.
Ja.
Det är ändå en, som vi kunde se första matchen där. Det är en teknik som avslutar matcher.
Ja.
För då slipper man det här krånglet också. Och de här easy way out. Så att man gör en illegal grej. Och så kan motståndaren, eller personen som åker på den, hitta en väg och vinna matchen på det. Visst, jag har gjort fel som har gjort en otillåten teknik också, så jag måste ju vara medveten om det. Men jag tycker de kan köra med det här.
Men det är där jag föredrar Asien på det sättet. Den är där. Du får knä på marken. Du får knä den positionen. Jag vet inte. Alltså, om jag ska vara helt ärlig.
Kan jag greppa ditt huvud och liksom så här knä i ansiktet allt vi har, så stor skillnad är det inte om jag knä dig när du ligger ner.
Nej, och jag tycker också att om jag ska vara helt ärlig, att sitta på topp och kasta ner vissa armbågar, alternativt ground and pound.
It is fight. Let them fight.
Då i min mening kan man lika gärna ta bort armbågar från topp eller liksom slag. Alltså, ja, det är min åsikt i alla fall. Det här är ju en liten vattenklyvare.
Jag vill ha old school, valetudo-regler. Kör, skallar, allt. Us, bara. Kör. The fight, då ska du ha ett, vad säger man? Du ska vara så öppet och kunna göra det du vill och liksom, är du bra på något, utnyttja det. Det är en fight. Det ska simulera en liv och död kamp så nära det bara kan liksom.
Så är det.
Yes.
Ludvig Abrahamsson, tror ni Jones blir mer glad att han slipper Reyes än Jansson knocka Andersson?
Jag tror lite grann kanske, men jag tror att han blir mer taggad på att det är ny utmaning.
Ja, jag tror mer att det är det. Jag tror inte att han känner att han slipper Reyes, för att Reyes kommer nog att komma tillbaka.
Exakt. Peter Billqvist, när du tränar Kalle för att öka power, hur ser träningen ut då? Det är lite olika, med mycket explosivitet, plyometrisk träning, både för överkropp och underkropp, för att öka power. Och sen ligger han ju när han inte har matcher och är en gym guy.
Mm.
Kalle går ju upp till liksom 110 plus, kan vi väl säga. För att han gillar att vara på gymmet. Det är gympsykosen och liksom alltid träna och kötta. Och he's big guy now.
Ja, det är Mr. Albrektsson.
Yes, och det är någonting på G här som ni kommer få kanske höra först på MMA-podden om ni har tur.
Ja, spännande.
Så fortsätt lyssna.
Diego Sanchez mot Conor McGregor, nja, säger jag.
Är det... Rasmus Alm heter han nog. Är det inte jävligt fegt av Diego att dra sig ur? Mm. Jo, både ja och nej. Fast väldigt strategiskt smart.
Ja.
Av en man i hans ålder och hans och se över matchläget. Så vet jag inte om det riktigt är fegt eller om det är bara ett bra val att göra.
Mm.
Och...
jag kan fatta matcher som till exempel när, vad heter det? Dustin Poirier och till exempel fan heter han nu, Alvarez, när de möttes.
Oh.
Jag fattar att det blir avbrutet där. Jag förstår det. I den här instansen här känner jag lite att det har att göra med frågorna han ställde. Hade han varit groggyl, ramlat ner, fallit ihop och legat där, okej, bryt. Men det var nog att han började ställa frågor så att det var okej, jag kommer vinna om det här händer. Ja, men då.
Exakt, det är klart. Och då tog han ett smart beslut.
Tog han chansen.
Jag hade ju torskat här. Han visste väl säkert om det själv. Okej, du go.
Då ska vi se, Skills by Mike. Vem är din aktiva favoritfighter nu och all time?
Mycket såna här. Ja. Jag tycker vi ska ha ett specialavsnitt och folk skulle kunna skicka in såna här specialfrågor så kan vi verkligen prata exakt om alla favoritfighters och
yes,
sådana som gjort stora impressions på oss.
Ja, men jag har nog svar på det här. Såklart, Anderson Silva har varit min väldigt länge. Han är jag tror inte att det är min favorit just när han är aktiv idag kanske, men han har såklart varit en favorit. Han är duckan och ställt den frågan som vi redan har gett svar på.
Jag har den här. Falken. Många manliga supermatcher i Sverige, men finns det något hypat svenskt möte på damsidan? Elin Öberg kan jag tänka mig fightas mot alla. Nej, men något hypat svensk möte.
Jag vet inte, hon och Malin Hermansson, vad är de? Är de i samma viktklass? De är olika viktklasser,
osäker,
va? Jag tror att Hermansson är nog lite större, va?
Ja, alltså det finns ju inte lika många aktiva.
Nej, det är
än som proffs, många som amatörer. Men Fanny Redman mot Elin Öberg, Stockholms derby, kör. Varför inte? Stil mot stil, blir kul.
Ja, där har jag inget svar. Det är som du säger, det är talangpoolen. Alltså det är fler, simpelt så här. Det är fler män som håller på med MMA. Därför är möjligheten att matcha fler snubbar mot varandra i intressanta möten. Det är färre tjejer som håller på. Har vi 100 killar som håller på med MMA, ja, då kan du plocka ut 2-3 intressanta matcher. Om det är 20 tjejer som är på en viss nivå inom MMA, så krymper helt plötsligt möjligheten. Men det finns nog där ute. Det är klart det gör det. Då ska vi se. Okej, det här är lite frågor om, det är från Fredrik Undén, och egentligen två frågor som är mer eller mindre densamma, och det har att göra med Bellator Fighters mot UFC. Men jag frågar dig då, hur står sig Michael Page i UFCs vältevikt?
Det beror på vem man möter. 100%, men jag tror han skulle stå sig väldigt bra.
Ja.
Alltså det tror jag. Han skulle nog passa in också i deras marketing väldigt, väldigt bra. Och ha en ny liksom brittisk superstjärna också.
Ja, verkligen.
Det skulle vara kul. Men det kommer ju aldrig ske. Men det vore kul med en sån co-promotion. Det vore väldigt kul att se liksom hur det går.
Han har en till här. Michael Chandler mot Khabib.
Uff! Chandler, alltså ja, det blir en grindmatch. Men det känns som Chandler är mindre mannen. Så det skulle bli jobbigt för honom ändå. Men han är en krigare, så allt kan hända. Och han är en power wrestler. Så det blir, jag vill se dem i wrestling.
Ja.
Jag har en fråga som jag inte kan svara på. Samir Am, vet ni någon klubb som har fristilsbrottning för vuxna, relativt nybörjare? Ingen aning, använd Google.
Ja, jag tror det är med.
Ja. Kolla brottningsklubbarna, de flesta är grekromersk, men de brukar ibland ha fristils. J. Sjön, bästa podden. Tack så mycket, J. Sjön. Kul att se Vanata. Vem vill ni se honom matcha mot härnäst? Ingen aning.
Nej, inte jag heller. Alltså jag var nog lite mer besviken på den. Det finns ingen direkt matchning för mig mot Vanata efter den här matchen.
Dana får bestämma.
Ja, jag lämnar över det också. Vad tror du om Cage Wars Rice McKee? Bara för det får jag hjärnsläpp om Rice McKee. Jag vet att jag kommenterar honom vid x antal matcher. Är han framtida UFC-material? Nu vet jag inte om jag blandar ihop honom med en annan fighter, men om jag tänker rätt så kan han nog vara en eller två vinster ifrån, speciellt om han fortsätter i Cage Wars. Han kanske vinner ett bälte där också. Då kan det vara. Här är en fråga. När ska han Bjälkeden vara med? Men Bjälkeden ska absolut in i MMA-podden. Jag har surrat lite man fram och tillbaka. Men nu har jag varit på semester. Men vi ska fixa in honom.
David Danging Official. Hur får man svenska fighters att matcha mer än två gånger per år? Till exempel Bartosz. Det finns ju mycket galer som vi pratat om innan. Sen är det upp till management och vad man är låst till.
som kanske kan sätta käppar i hjulet, men det finns mycket matcher att gå. Så sen, alltså, det
är ju, nu som finns ju alla möjligheter.
Yes, och som alltså, vi sa om David här, han har ju massa matcher i år redan. Bara på första delen av året har han ju varit 3 matcher inbokade. Ja. Så.
Ja, men det är ju som Harila till exempel. Ja. Harila fightas ju nu slutet i februari. Redan nu har det gått ut en matchning med att han har Westlund på Superior Challenge. Alltså, folk är matchade mycket nu, och med tanke på alla organisationer som finns just nu i Sverige. Det finns all möjlighet, och där tycker jag nog att det är upp till fighten också att inte låsa sig vid en organisation, utan verkligen också säga det, jag vill fightas på fler ställen.
Och tänk på det, att det är ni som liksom, när ni sitter och pratar med de här arrangörerna, det är ni som bestämmer.
Ja, ja.
Arrangören har ju kontaktat er för att de vill ha er på sin gala. Då är det upp till er att liksom prata villkor för vad som gäller, så att ni inte bara liksom, jag vill ha match och man köper allt som kommer med.
Nej, för det, då kan det ta tid i karriären. Absolut. Det kan verkligen ta tid, och jag tror att det är viktigt att
gå mycket matcher, och speciellt här hemma liksom, bygg ett namn, bli känd i Sverige.
Dra till Finland. Exakt. Åk dit, testa vingarna, försök att få en match i Cage Warriors. Det är superexponering. Yes. Alltså, det finns en uppsjö av organisationer. Jag har lyft Cage Warriors otroligt mycket.
Kontakta Seb Sebba, så han sitter på The Hookups.
Exakt. Nu ska vi se, här har vi Patrik Persson. Frågar, 2 fighters diskade på grund av illegal knee, vad ska UFC göra för att inte detta ska ske? Det är att tillåta dem. Det är väl ungefär det vi har kommit fram till här. Tillåt dem istället.
Jag har den här, West Coast Warrior MMA. Vilka svenska fighters tycker ni är mest spännande just nu?
Ja, vi har ju hyllat David Jakobsson, så får väl slänga in honom där just nu. Det är ju en kille som väcker intresse. Precis det jag skulle säga, Harila
Westlund.
Ja, jag tycker Fernando Flores också, med tanke på matchningen som är mot Harila.
Bartosz tycker jag.
Ja.
Alltså det finns många svenska fighters just nu som kommer liksom blomma i år, känns det som.
Ja, men jag tror också att i år tror jag det kommer hända ganska mycket, just för att det är så mycket organisationer. Jag tror att det är så många amatörer som är på väg över och blir proffs. Jag tror att det kommer hända ganska mycket i år. Då ska vi se, Jannica Gosch frågar, hur döms poäng ut i MMA? Finns det något som ger färre eller fler poäng? Hur många domare är det? Det är 3 domare, och jag tror att där blir det lite åsiktsdömning, med tanke på att det är ju då effective striking eller grappling. Och jag tror att det är en tolkningsfråga där, hur man tolkar det. Och jag fick så mycket frågor om det här med Illir nu även senast jag körde live. Jag har sett om Illir-matchen. Jag tycker fortfarande att Illir förlorade 2 ronder. Jag läste till och med lite online och såg att folk hade sett om matchen där, och även de nu tyckte att när jag såg den igen så tyckte jag att Illir ändå förlorade rond 1 och 3. Och då är det ju enkelt, effective striking eller grappling. Om du tar ner någon men det är inte effektivt, helt plötsligt sker striking och den är effektiv,
då är det en fördel. Den effektiva grapplingen är att du tagit ner, men sen dör den där. För det blir ju inte mer effektivt om du inte gör någonting. Nej. Och jobbar effektivt med den. Så var aktiva liksom. Folk måste jobba mer. Nu blir det lite mer press med nya reglerna också, att folk måste liksom leverera. Det går inte längre att vila och hitta vilolägen.
Ja. Jag slänger in det här snabbt bara.
Yes.
Kevin Andersson 95, kommer ni även ha ett avsnitt med Adam Westlund? Vi har bjudit in, vi har haft en officiell inbjudan till Adam Westlund här på podden.
Yes.
Jag har inte hört något från Westlund.
Inte jag heller.
Det betyder att Westlund lyssnar inte på MMA-podden. Så nej. Det är upp till er helt enkelt. Skriv till Westlund, hörru du Adam, varför är inte du med i MMA-podden?
Yes.
De har ropat ut ditt namn, inte bara en gång utan 2 gånger.
Yes, vi känner oss sårade.
Åk till Stockholm, det är inte långt från Gävle.
Harila gjorde det. Hej.
Han kom hit.
Exakt.
Okej, har du någon?
Enzio Dorof, som alltid.
Enzio!
Vad tror vi? Var är Sebba?
Ja.
Oj, oj, oj. Sebba är här, alltid. Bläs, bläs, bläs. Och han undrar om Blažević har någon chans. Ja, det har han. Ja. Alla har en chans.
Ja.
Det är ingen som är chanslös. Alla har en chans.
Ja. Här är ytterligare från HPL90, den har vi redan besvarat. Det ryktas om comeback från Rumble. Bird Jones vara orolig, det möttes aldrig vad jag kan minnas. Orolig är väl att ta i, skulle jag nog säga.
Men jag såg något klipp där på Rumble när han slår plattor.
Ja, nej, men han är ju stenhård.
Jag är taggad på att se han komma. Hoppas han kommer tillbaka. Och han ska komma tillbaka till lätt tungvikt, va?
Ja, han vill gå ner.
Uff. Och med den där roid strengthen han har från sin bodybuilder, vi säger vi apostrofkarriär, så tror jag att Rumble kommer ställa till det rätt hårt för många.
Jag tror det med. E. Beyer, vem tycker du att Alexander Gustafsson bör möta vid potentiell comeback? Alltså jag vet inte, allting det hänger just nu på när han kommer tillbaka. Jag tror att det är mer intressant att spekulera i en match när han säger att han ska komma tillbaka, för att det är onödigt att säga ett namn nu med tanke på hur mycket matchningar som sker i den divisionen. Exakt. Just nu. Så just nu har jag inget svar.
Men jag tror han kommer tillbaka.
Jag har den känslan, jag tycker att det skrivs om det hela tiden. Jag tror att han börjar sakna det nu.
Exakt.
Här har vi Renas.
Tja
fan vad tunga ni är, tack så mycket.
Du
vad,
är tung.
Vad tycker ni är Joels fördel mot Israel som han måste utnyttja? Och sen skriver han även så här: by the way, jag är trogen soldier fan, God, spelar ingen roll vad experter säger.
Att han är animal.
Det får man vara. Nej, men det är en intressant match. Alltså jag må ha hackat lite på att jag kanske inte tycker att han förtjänar en titelmatch.
Jag tycker redan det är
1-0. Jättespännande match.
Jag tycker redan det är 1-0 till Joel efter dansshowen där.
Man, den bara,
det är det jag menar, så det är 1-0. Jag såg på Israel att det kändes. Han såg lite så här, så jag tror att Romero är lite i huvudet på Israel mer än vad man tror liksom. Och hur gammal är han? Säger att han är 42, sen vet man inte, med att han är kuben, han kan vara äldre. Så, men jag gillar att han har ett sixpack, han är redo, och jag tror att han bara ska vara animal i den här och bara göra Romero-grejer, bara vara djur. Gör det inte till en Adesanya-match, utan...
Nej, men verkligen. Så
bara vara djur, vara explosiv och bara liksom... Bara vara Romero. Visa att du är Guds soldat och soldata dig så mycket det bara går.
Mm. Björn Radestrom skriver: GSB har hintat om en comeback. Om det sker blir det mellanvikt eller välter, samt emot vem? Jag tror bara att det blir en comeback ifall det är mot Khabib, i alla fall som
jag det tror också
nu.
Det. Vinner Khabib så blir det en comeback mot
jag
Khabib.
Tror det. Vem tror ni är Sveriges nya stjärnskott? Bara allmänt så tycker jag väl nog att vi har besvarat lite den frågan. Tror ni att vi kommer ha en svensk champ i UFC snart? Vi hoppas det. Jag vet inte vem. Det är väl om liksom stjärnorna faller på plats för Jack Hermansson, så absolut. Han är ju ändå den som just nu är högst rankad och precis. Är aktiv i alltså aktiv högt upp i
rankingen. Frågan snart i UFC snart. Alltså att vi har en champ snart.
Jag tror ni vi kommer ha en champ snart. Ja, snart. Tror jag kanske inte det. Då måste allting verkligen falla på plats för Hermansson, skulle jag säga. Med tanke på att Alex inte är aktiv och det är ingen som är så
nej,
högt upp i ranken.
Men jag tror vi kommer få en svensk UFC-champ down the road. Det kommer hända. Ja. Det är ofrånkomligt.
Ja, det ska vi se. Är det realistiskt att tro att Jan Ford Jones, men det har vi redan varit inne lite på. Tack, kapten Landelius. Hört några rykten om Damer Kadestam. Nej, och Carl har ju du nämnt att det kommer snart. Det här har vi också svarat på. Den har vi också svarat på. Nu ska vi se, jag måste fråga om ni vet något mer om Jack Hermansson. Vem vill ni se en möta? Tack i sjön, den har vi i och för sig också varit inne på.
Yes.
Då ska vi se. Andres Viraka har två stycken här. Vad händer om Israel förlorar bältet? Okej, där verkar han svara på frågan att Romero är 43. Okej, då var vi ett år off alltså. Mm. Vad händer om Israel förlorar bältet mot en 43 och Romero? Alltså det är... Då har han förlorat bältet.
Ja.
Alltså, jag tror att det blir rematch.
Ja.
Tror jag nog.
Direkt tror du det?
Men jag tror nog det. Jag tror nog att det kan bli en rematch.
Det är den viktklassen, de brukar köra rematches.
Ja, men lite tror jag också på grund av kanske alla möjligheter som...
Det beror på hur han förlorar.
Och jag slänger upp det också på grund av matcherna mot Robert Whittaker. Det blev väldigt många på rad där mellan de två. Sen en fråga två då. Gustafsson har fått två titelchanser i den världen. Tredje, eftersom att han just nu inte är aktiv, så är det väl liksom ingen diskussion. Men det handlar ju om att förtjäna den. Det är väl det. Vi raddar han upp vinsterna i den viktklassen som ändå är rätt tunn där uppe, så tycker jag att han absolut är värd.
Det är inte så att man bara kommer tillbaka från titelchans.
Nej, det då tycker jag väl att det är väl fel.
Ja. Han kommer väl behöva gå två, tre matcher och imponera. Kanske vinna på avslut alla tre och så är det blir en sista titelchans här.
Men där har vi, där, för jag förstår lite vad det är du fiskar efter, Andreas, här, för jag vet din grej med Joel Romero. Om Romero förtjänar inte Alex. Jag fattar vilken rättvisemodell du luskar efter här. Så här, nej. Svar på frågan är nej. Han förtjänar inte att göra en comeback och få en match om bältet. Absolut inte. Han förtjänar det om han raddar upp x antal vinster. Men, ska vi nu dra skillnaden här då? På mellanvikt kontra lätt tungvikt. De divisionerna ser otroligt annorlunda ut. Du har en mycket större talangpool i mellanvikt. Det finns fler framtida titelutmanare i mellanvikt än vad det finns i lätt tungvikt. Där är det glest. De som är ungefär topp, vi säger nu topp 9 och upp till topp 15. Jag kanske inte ser tre stycken framtida titelutmanare där. Medan som jag tittar på mellanviktsrankingen, där kan jag se att okej, under det här året, om allt rullar på rätt för den här personen, då kommer det kunna vara en titelutmaning. Men de här tuffa utmaningarna, som det rullar rätt för den personen, då blir det också det. Det är två otroligt olika viktklasser. Det är samma sak i tungvikt. Alltså, där har ju folk som känns som att de har fightat som titeln 10 gånger redan. Men det är också för att det känns som att du har en topp 15 och sen har en topp 3 där folk är värda att gå om en titel. Men ska Alex bara få en titelchans för att han kommer tillbaka? Nej, absolut inte. Det tycker jag inte.
Nej.
Och jag tycker inte att man ska få en titelmatch när man har så pass många förluster. Och det är det jag sätter mig emot. Kontra Romero. Sen är jag inget emot Romero, återigen. Det vill jag verkligen betona. Jag gillar Romero som fan. Men jag tycker väl inte att det var...
Vi får väl se vad som sker.
It is what it is. Nu har han möjligheten. Jag tycker att matchningen är intressant. Den är spännande.
Verkligen. Så. Den är snart. Det är kul, kul för oss.
Ja.
För alla oss som lyssnar och allihopa och få se det här.
Verkligen.
Och sen kunna bygga nya planer för vilka de ska möta.
Exakt.
Har du några fler frågor?
Ja.
Shoot.
Kommer ni kolla Wilder Fury 2? Vad tror ni om den?
Jag tror faktiskt att Wilder vinner den här gången.
Mm.
Det är vad jag tror. Hjärtat hoppas på Fury. Det gör det, för att jag gillar han. Men jag tror Wilder kommer faktiskt få det KO-shot här.
Ja, jag kommer nog jobba, så jag tror inte att jag kommer hinna se den. Sen eventuellt se den dagen efter, men allting beror verkligen jättemycket på. Ibland när jag redan vet hur en match har slutat, speciellt om det är boxning, så brukar jag inte palla sitta och titta 12 ronder. Däremot att se det live, då kan jag tycka att det är ganska kul. Nu ska vi se, det har vi också gått in på. Det var Dick Klingemo som ställde frågan, om jag inte sa det. Mm-hmm. Han skriver även: Harley intervju blev riktigt, riktigt bra, grymt jobbat. Vi syns i Västerås. Det gör vi absolut.
Oj, oj, oj. Och det är väl nästa helg då?
Ja. Ja, precis. Nästa. Inte nu i helgen, utan helgen på. Stämmer bra. Ska vi se. Visst måste det vara dags för Diego att ge sig nu, eller ser ni honom gärna i en match till?
Diego kommer aldrig ges.
Nej, jag tror inte heller det.
Så länge han, hur säger vi? Så länge han kan fightas, så kommer han fightas. Ja. Oavsett om det är UFC eller vart det än är liksom. Jag kan se till och med att han kommer gå och fightas på det här bare knuckle efter. Det finns möjlighet. Han vill fightas, den här killen, och han gillar fighting när det kommer till kritan. Ja. Sen att han har en liten sån här som viskar i hans öra om vad han ska göra och inte göra.
Be the shadow.
Så kommer han... Ja, jag tror han kommer fightas.
Han kommer nog fightas. Det här är det han gör. Han kommer fortsätta fightas tills de river hans kontrakt, tror jag. Så jag tror inte att han kommer inte själv ha den här "It is time to quit." Nej, nej, han kommer fortsätta. Broder Gigi, kan du inte köra en story någon dag där du är ditt gamla jag, mytomanen?
Det tycker jag också. Kör.
För er som inte vet, så höll jag på med, jag gjorde sketchhumor förut, så jag tycker att ni kan googla mytomanen. Den populäraste av mina mytomanen sketcher som jag gjorde är nog mytomanen del 2. Det är den som har raggat mest views. Så det var den som gjorde mig lite populär på YouTube innan YouTube var innan något. YouTube var. Persman Pars. Ska vi se, School of Self-Awareness hade ironiskt nog motsatt effekt på Diego. Ja, det kan man definitivt säga. Varför kunde man inte se Cage i efterhand? Det vet jag. Du såg väl i efterhand?
Jag såg det.
Ja. Nej, det tror jag man ska göra. Det är nog bara att du kanske har sökt fel tid.
Aha.
Det gick lördag, skalan började klockan 17. Den ligger under Walls Sarma. Domaren i Diegos match bör få beröm för hur han hanterade situationen, eller hur säger ni?
Hur han hanterade det, han hanterade det rätt liksom. Det är hans jobb att hantera det sådär. Hade han inte gjort det så hade han varit sämst. Nej, men han gjorde sitt jobb och det ska vara så.
Nu ska vi se.
Ska jag faktiskt kolla här om jag har någon till som jag missar.
Tack för en grym podd. En fråga, det här från Pirre85. Hur kom ni in på MMA-fronten och vad gjorde ni innan? Det är en väldigt lång historia, men med tanke på att mytomanen ändå har lyfts här så kan jag ju svara på den. Det började med att jag gjorde sketchhumor. Jag höll på med stand-up på humor och skådespeleri var min grej. Men jag var ett stort fan av MMA på den tiden, så jag hade sett ikapp alla UFC och nu får jag nog backa bandet nästan 15-16 år. Jag hade sett ikapp allt. Jag följde det här på den nördigaste av nivåer. På den tiden fanns typ bara Sharedog, som man kunde gå in och läsa lite nyheter på Sharedog. Där läste jag varendaste dag, gick jag in slaviskt, tittade, hypade upp inför en gala som skulle gå om 2 månader. Och det var liksom lite det. Producenten som kom in till Lättvikt och började producera sketchen och startade sen en MMA-sajt och frågade bara, vill du följa med och göra intervjuer? Jag gjorde det. Frågan, vill du vara programledare för vårt program? Det vill jag. Och sen fick jag frågan, vill du vara ring-annonser? Ja, men absolut, det vill jag jättegärna vara. Och så fick jag frågan, vill du kommentera? Men det kan jag göra, absolut. Sen helt plötsligt en dag satt jag nästan bara här på Viasat och sen har liksom allt bara rullat. Det här var inte mitt... Det var inte planerat att det var det här jag ska göra. Det här är verkligen den slumpmässiga vägen som
universe som ville ha det.
Ja, det var School of Self-Awareness.
Exakt, det var School of Self-Awareness.
Nej, men det är en snabb summering. Jag var ett otroligt MMA-fan och älskade MMA. Och idag sitter jag här och jag är otroligt tacksam för det. Det är bästa jobbet jag har haft i hela mitt liv.
Ja, grymt. Ja, jag då?
Du?
Jag tränade väl kampsport hela mitt liv som kid liksom. Och sen så började jag med BJJ 98 kanske, tror jag det här var, hos Rickard Andersson på RABJJ. Och då fick jag också en inblick. Jag hade sett en UFC-gala som yngre, UFC 2 när jag var typ 12 bast, och det är en laser heavy imprint i mitt huvud att man har sett folk slåss på riktigt. Och så 98, ja, jag gick min första tävling 99, Krugans Cup i Fryshuset, så det måste varit 98 jag hade börjat, 98-97 där. Så var jag nere på Rickard Andersson och då var det ju NHB som var grejen, Valetudo liksom, och då fick man en inblick, det fanns VHS-band man kunde låna med sig hem och se liksom, vad heter de, Battle Cage tror jag det var, Hans och Gracie mot Oleg Taktarov och massa old school matcher liksom, och då var ju David Bjelkeden där nere och massa andra som åkte och tävlade på Finfight, och det var lite, men så här, vad säger man, det var lite doldis, ingen visste riktigt vad det här var för grejer liksom, men då fick man en inblick i det här och tyckte att det var det coolaste som man kunde göra som människa, och sen så bara fortsatte man träna och så Universe såg till att man själv kunde göra det här och tävlade själv och testade på och det gick bra tills jag fick en skada. Och sen så var man fortsatt liksom, fortsatte vara involverad i MMA som coach, och idag är jag coach och manager liksom, så jag är fortfarande med i gamet och har varit med jävligt länge, och därför man har koll på allt, och allt började i grunden som ett fan liksom, och man har följt sportens utveckling från de där dagarna då Finfight och liksom UFC var knappt i UFC här idag. Nej. Och Pride till det har blivit nu då, liksom, då man kan sitta och podda om det varje måndag och man har massa lyssnare som lyssnar på det, så det är bara kul och
det har ju hänt otroligt mycket alltså. Jag såg ju UFC 1, den fick vi tag på VHS, jag och min polare, det var på den tiden jag höll på med taekwondo. Alltså det är så otroligt länge sedan, och det som har hänt med sporten, det är sjukt. Jag tror att folk som kommer in i sporten idag, det är så, okay, wow, det är en sport, men alltså, när du började kolla, det var inte ens klass, det var inte som sport på något sätt. Jag kommer ihåg, jag skulle förklara för en gammal chef att jag gillade MMA, och det här är när jag var 18 bast. Han bara, det är inga atleter, det är inga idrottsmän, det är bara liksom patrask som håller på med det där, och det är bara jävla skitfolk och ba. Idag är en av hans bästa polare en för detta aktiv svensk UFC-fighter. Det är så otroligt lustigt hur det liksom har vänt. Men det har ju gått från, som du säger, det har varit liksom ett väldigt udda spektakel till att bli ett event, och det är verkligen... Det har blivit resan lite... UFC har gjort, det är ju helt magiskt.
Ja, och förr
magiskt,
var det ju lite så som han säger. Det var ju lite alla möjliga liksom. Ja, ja. Street fighters och liksom folk som bara gillar slåss. Eller bara tillsatt de som hade lite mer teknik började vinna mer. än de som bara stod och tradade liksom, utan någon teknik alls. Men det är väl det som är hela charmen med allt, att det har börjat rugged och nu har det blivit liksom den här finpolerade diamanten och som bara fortsätter poleras finare och finare. Men,
och jag tror det här är bara i början. Den här sporten kommer sen, och det som vi gör nu på något sätt, det är också så här, om 50 år då blir det vi gör på ett sätt så här historiskt. Här var de här som satt och pratade så mycket om MMA. Här är de första MMA-reportrarna. Och då kommer det bli som man tittar tillbaka på till exempel fotboll, att man minns de här. Ihåg den här någon person som satt och var liksom den här fotbollskommentatorn och fotbollsreporten. Och
jag hade faktiskt det här surrat med en vän bara för några veckor sedan, att så här, som också följde allt det här. Vi hade en kusin, så vi hade liksom, vi har vuxit upp och alltid haft samma intresse kring MMA, och att så här, kolla hur stort det har blivit och att så här, från de här dagarna då vi liksom så här, wow, det är Pride och Igor Vovchanchin går match, och så skulle man hitta genom någon sån här, vad var det, Kazaa eller Napster och hitta någon nedladdning som kom dagen efter och sitta och kolla på de här matcherna liksom till vad det är idag. Att så här, kom ihåg bara när UFC skulle komma till Sverige, bara det var surrealistiskt, och så här, kommer det här till Sverige, och då får man inte glömma att det var en period då, vad heter han, Bosse Ringholm va, som satte stopp för det här MMA. Jag tror det. Så då det var olagligt.
Det var, han hette Bosse i alla fall. Nu blev han Bosse Ringholm, var någon annan eller om det är han.
Jävla Bosse i alla fall.
Det var en Bosse.
Exakt, det var andra tider. Då var det förbjudet i Sverige. Det liksom, det var ett förbud för MMA. Och då var det liksom verkligen så här, the dark ages.
Visst,
inget ljus i tunneln, utan då var det verkligen så här, det här kommer aldrig bli tillåtet nu. Och det här var väl kanske 10-15 år sedan då det här var. Och det var på den tiden Musse och Andreas gjorde rallasving. Så det blev ju också lite så här, folk fick mer inblick i sporten. Och då vet jag att de gjorde något avsnitt och de trollade han Bosse också. Att de så här, kom en tårta till han för något, kom inte ihåg riktigt där. Men det liksom...
Men grejen var ju lite, jag för mig det, att det Bosse gjorde var att han ville skapa ett komplett förbud, så att man var tvungen att söka en, alltså jag kan ha fel i det här, men jag vill minnas att det är någonting, för att han gjorde egentligen en otroligt stor tabbe. Det är hans försök till att göra det här till ett förbud, öppnade istället upp dörren för det möjligt. Det gjorde att du måste söka den här dispensen och den och den och den. Han ville försvåra processen, men det gjorde istället att det blev mycket enklare att arrangera. Och helt plötsligt så slogs dörren upp vidöppen.
Han failade.
Ja, men det är en fail.
Undrar hur han kände där nu när han ser att liksom den här sporten är, att vad han känner idag.
Ja, men det är ju som med allt. Jag menar, det är till exempel så här, folk försöker förbjuda kannibalism, men sen nej, jag skojar. Men det är ju så ibland, folk vill alltid förbjuda det de är otroligt rädda för. När du inte vet, då vill du förbjuda. Det är ju som klassiskt när man läser på afton, nej, förbjud, det är legalt snacksmål. Har du sett den galan?
Nej.
Alltså det är så här, det är alltid så. Folk vill alltid förbjuda. Jag hade en diskussion med en kollega som kommenterar motor, och då sa han det att fan, ni får verkligen mycket skit för den sporten ni kommenterar. Han bara, jag har kommenterat 3 dödsfall i moto. Men det är ingen som pratar om att det måste förbjudas.
Nej,
det är ju så. Då ser man det på ett annat sätt. Här var en olycka. Men MMA när man slår varann, aj, han fick ett jack i pannan när han blöder. Det är farligt. Du, vi är klara. För jag ska spela in podd här med en gäst till min egen podd Öppet sinne, som jag ska ner och hämta min gäst.
Är det School of Self-Awareness Joshua som kommer?
Förmodligen. Vi ska prata om att how to be the shadow in a fight.
Jag ska vara the shadow hela dagen.
Exakt. Men det är lite så här, now you see me, now you don't. Exakt. Det är ungefär den effekten han har. Så sjukt. Hörrni, tack för den här gången.
Följ oss, dela, sprid, supporta, visa kärlek, så visar vi kärlek tillbaka.
Precis, langa en prenumeration om ni lyssnar på det, där man kan prenumerera på det. Skriv en recension. Alltså det här är verkligen så här. Rape. Gillar ni podden, skriv en recension, för det får oss att segla upp i de här topplisterna. Så om ni bara vill göra en liten grej, skriv en enkel recension, superbra podd, vad som helst, få oss bara att klättra upp i de här rankerna,
i orden av School of Self-Awareness. Skicka ut positiv energi, så får ni positiv energi tillbaks.
Det värsta är att School of Self-Awareness har just fått 15 nya medlemmar på grund av det här. Hörrni, tack för den här gången.
Yes, hejdå. Peace out.
presenteras av I Like Radio. I Like Radio.